Hej och välkomna.
Tack så mycket.
En varje sex en podd.
Jag har fått så många DMs nu om min måsfobi. Mm-hmm. Ja, alltså över tid. Mm. Men så hade jag en sån här frågestund på Facebook och då fick jag 5. Så jag tänker, men om jag tar det bara i... Alla undrar hur det gått. Mm. Det som hände var ju sist för alla... Det känns som folk vet här nu, men jag kan, de som nya lyssnare. Jag har måsfobi och gick i terapi och jag skulle träffa en mås. De skulle ta in det på Engelbrektsgatan där vi på Östermalm har ett underbart kontor, ett sekelskifteshus. För att det heter då att exponering, det är så man blir av med fobier. Man, till exempel om man är rädd för råttor eller spindlar, så får man liksom träffa en spindel tills man märker att ingenting kommer hända. Alltså, för det är det som är, man är ju rädd att dö. Man är ju rädd att måsen ska vinna över den. Det är det som är liksom själva fobin. I mitt fall är det att om en mås skulle krafsa mig i huvudet, då vill inte jag leva längre. Nej. Så det är liksom det är så det är.
Alltså dens attack skulle vara att få dig...
Den attacken skulle liksom vara för mycket.
Nej, men att, liksom, attacken är inte att döda dig, utan att ta bort din livslust så att du skulle bli självmordsbenägen. Det är det som är dens liksom, försvar. Så att, skulle liksom, inte skada dig, men suga ut din livsvilja. Så att du själv skadade dig själv.
Verkligen. Och, alltså, det är den som skulle få mig att hoppa, så att säga. Alltså, liksom, jag vill, om jag skulle bli attackerad på av en mås över Nybrokajen och på, när jag cyklar och ramla av cykeln, då skulle jag ligga kvar.
Jag förstår. Du skulle bara rulla ner dig själv i Nybrokajen.
Ja. Men på riktigt, nu beskriver jag en känsla.
Ja.
Och det är därför man går i terapi, för att man typ har olika känslor. Eller skitsamma. Grejen är, men det som har hänt med måsfobin är... det värsta är att liksom, det finns ingen knorr på den här historien. Jag vill bara säga att nej, det har inte blivit bättre. Det som hände var att min terapeut flyttat till Palma de Mallorca. Och levt och pensionerat sig. Så jag fick aldrig träffa en mås. Så istället har det bara eskalerat. Och jag har börjat med...
Det känns som en mås, alltså att ta in en mås på Engelbrektsgatan, det är sånt som man inte heller gör i coronatid, om du förstår vad jag menar. Alltså det är en av
det
de
verkligen
aktiviteterna som liksom, det här är liksom sånt, det är inte inom det här liksom nödvändiga yrken. Alltså måsfobiterapin är liksom inte, det kommer inte att prioritera.
Nej, men precis. Men så istället har jag blivit medberoende, ska man säga, med måsen. Jag förstår vad jag menar. Alltså jag, du vet, när man kanske har en relation med en person som missbrukar eller är alkoholist. Så istället för att så här, säga från, för min terapeut sa så här, om du träffar en mås, då kommer du vinna över måsen. Mm. Och så säger nej, jag kommer inte det. Och nu så lever jag mitt liv som att jag kommer inte vinna, utan jag har gått med på att den har vunnit. Och jag har blivit medberoende med måsen och måsar, alla måsar. Och jag har flyttat, jag bor inte i innerstan längre. Jag bor utanför stan. Mm. Och där finns ännu mer måsar och jag bor vid lite vatten. Och så att jag brukar gå en promenad där. Och det jag har gjort som medberoende, alltså det här är ingen bättre historia så här, men det jag har börjat med är att jag har hjälm när jag går. Tyvärr. Jag har det. Och så är det med måsfobin. Och ja, så är det.
Ja.
Det, och man kanske kan applicera det på livet på något sätt, att man typ så här, jag sätter inte en gräns, utan jag går med på en annan sjuk människas liksom beteende, och fast i mitt fall håller man mås.
Men så. Vad heter det? Ja,
jag låtsas att jag ska ta min cykel. Alltså jag försöker ha ett kroppsspråk som är så här: vad är mina nycklar? Och så här, låste jag typ så där.
Det Det har pågått en så kallad sexdebatt i media. Stäng inte av,
mums.
Snälla. Stopp, stäng inte av.
Nej, stäng inte av.
Jag tänkte inte prata om den så mycket, men jag tänkte bara, jag ska bara jättekort göra en recap. Den är extremt kort. Det var en text av skribenten Saga Kavalin, där hon var väldigt kritisk mot Tinder. Jag menar att Tinder är dåligt. En ung tjej. Alltså att det är dåligt för kvinnor. Att kvinnor blir behandlade som obetalda horor. Sen så var det en text av också, kan man säga, mot... Eller liksom som ser de negativa sidorna av sexuell revolution. Alltså hur det kan vara negativt för kvinnor. Med helt så frisläppt sex liksom. Och det var då en text av, en annan text jag tänkte bara ta upp var Josefin Holmström skrev en text om kanske män. De menar liksom att hon, liksom de begären hon har som är att ha barn och familj, de får ingen hjälp av feminismen, om du förstår vad jag menar. Så skrev hon typ så här att hon tog upp Erika Jong som exempel då. Författaren Erika Jong, och skrev så här, för Erika Jong, för de som inte vet det, skrev en pionjärartad roman som hette Rädd att flyga. Och i den så beskriver hon en kvinna som heter Isadora som är i ett tråkigt äktenskap och blir otroligt förälskad och kåt på en annan man.
Just det.
Och hon beskriver liksom, varför kan inte jag bara få liksom knulla med honom? Alltså hon beskriver väldigt mycket den sexuella lusten hos kvinnor. Och då myntade hon termen the simplest fuck, som är så här, kan man inte kläda bara få, alltså varför måste sex vara så här, åh gud, är vi ihop i den här känslan, kan man inte bara få liksom, fan jag säljer kort på dig, vi har sex, vi skiter mycket,
typ som att ta en kopp kaffe typ, alltså, men, det knapplösa knullet kallas vi
det knapplösa, det är rätt så konstig översättning jag alltid tyckt, för jag aldrig, alltså det är en anti-intuitiv så här, knapplös tycker jag.
Ja, men jag tänker typ så här, att inte ens märks att man tar av sig kläder, ja, det är väl, det. Så man, har jag tänkt.
Ja, precis, exakt, typ så här, man bara
men in och ut.
Exakt, exakt. Och det är i boken beskrivet som en fantasi, en slags utopisk händelse. Tänk om det var så att det inte var så jävla krångligt med sex, typ. Utan att det bara kunde vara så här. Men hela romanen skildrar ju att sex är jättekrångligt och så. Så att hon inte... en absolut inte liksom en förespråkare för att alla ska typ liksom onanera varje gång de träffar någon som de tycker är snygg. Alltså, eller fattar du menar, alltså, hon fattar ju att eller liksom, eller menar hela hennes, den är en jätterolig, jättekomplex roman som handlar om
men det är en sökande roman skulle jag säga. Alltså den är typ en person som så här, hur ska man leva livet och typ, går det att göra så här? Går det att göra så här? Och varför är det så här? Alltså det handlar ju inte om en sån... Det är ju ingen
programförklaring.
För, nej, precis. Det är ingen programförklaring. Utan mer som en sån... liksom, vad ska man säga? Existentiell roman som handlar om så här... Fan, hur... hur kan man liksom leva rätt? Och så där.
Det
är väldigt bra.
Precis, den är jättebra. Jag tyckte en ganska bra, Ebba Witt-Brattström skrev en ganska bra text där hon kritiserade mig väldigt mycket, men förutom det så var den bra på andra sätt än texten, men den handlade om att men då skrev hon apropå att Josefin Holmström hade tagit upp just Erika Jong, så skrev hon så här, Erika Jong förespråkar inte the simplest fuck, alltså om man läser hela Rädd att flyga, liksom att man, liksom Erika Jong har blivit använd väldigt mycket som liksom en pappdocka för att hon tyckte att kvinnor skulle ha knapplösa knull med alla män de träffade. Och det har hon liksom aldrig sagt, hon sa absolut inte det i boken, utan alltså det som är poängen är att boken är mångfacetterad, intressant liksom romanskildring av egentligen en livskris.
Verkligen, det är verkligen en kvinna i kris. Det är liksom under
och det som händer sen är att hon börjar ha en sexuell relation med den här mannen som hon blir så kåt på, huvudpersonen. Och sen är han en jävla douchebag mot henne och hon vill typ mer än honom och det är jättejobbigt. Och, alltså det är liksom, det är inte alls så här, och sen så åker hon tåg hem och är så här, fan vad vidrigt med the simplest fuck, tänker hon på en annan sida. Alltså, så att, alltså du förstår vad jag menar. Det är liksom snarare en slags väldigt så här rolig och bra roman som skildrar hur jävla komplicerade såna jävla grejer är liksom.
Ja men verkligen. Håller med.
Exakt. Och sen men de här två texterna som jag tog upp, de var då liksom lite på sidan då att mot den, inte mot den sexuella revolutionen kanske nödvändigtvis, men så här att har det också negativa implikationer för kvinnor. Alltså är det för mycket på mäns villkor helt enkelt? Och har det bara blivit så att det är mäns liksom, eftersom det ändå är typ ojämställt fortfarande och sen bara man lös sexualiteten, blir det inte då bara att det är män som liksom dikterar alla villkor och sådär. I alla fall. Och sen så var det ett tänkte jag ta upp bara två exempel på texter som skrev för fri sex. Typ så här, men, ja, men nej, för sexuella revolution är jättebra för kvinnor och varför skriver ingen om det och du vet bla bla. Mm. Och det var en text var som Ida Ölmedal skrev bland annat. Och då, då var en sak hon tog upp var så här, varför kan man inte skriva mer positivt om sexuell frihet? Och så skrev hon så här, jag saknar berättelser om hur underbar den sexuella friheten känns. Och då skrev hon till exempel, så som Susanne Brögger skriver till exempel.
Just det, i Crème Fraîche typ.
I Crème Fraîche, eller ah. Precis, exakt. Men då tänkte jag igen det att... för alla oss som har läst den där mening som Susanne Brögger har skrivit så är inte heller Susanne Brögger någon som programförklarar för fri sexualitet faktiskt, utan hon har en jätterolig, väldigt komplex, super för fri sexualitet, super för äktenskapet samtidigt. Jag rekommenderar varmt hennes bok Koral, som är hennes senaste bok. För den handlar om hur det var för henne när hon skrev sin första bok som heter Frälsas från kärleken. Och anledningen till det är att jag tycker att det här är så kul är för att jag känner igen mig själv så jävla mycket. Alltså typ att hon skrev en bok som är så här... alltså hon är så jävla ägd av en svensk, hon är ju dansk, en jättetråkig svensk seglare. Och... det enda hon vill är liksom att bara att han ska vilja att de ska bli ihop. Alltså av någon anledning så är hon totalt förvridet huvud av den här svenska seglaren. Mm. Och sen samtidigt så är hon så jävla arg för att det är så här. Och så skriver hon så jävla mycket, en hel bok som handlar om så här, fuck, kärlek, varför kan jag inte bara ligga med vem som helst? Och den boken är ju otroligt utflippad för Frälsas från kärleken. Alltså jag tror även i våra ögon idag så är den så här. Till exempel det finns det ett kapitel som är så här, varför är incest så jävla tabubelagt? Varför kan inte syskon ligga med varandra? Alltså, så är ju den boken. Men i alla fall, sen så skriver hon Koral. Och då skriver hon så här, jätterolig mening i Koral. Så skriver hon så här, dagen efter Frälsas från kärleken hade kommit ut så kände jag att jag ville gifta mig.
Just det.
Och då måste hon göra massa intervjuer där hon ska berätta så här, varför hatar du kärleken och kärnfamiljen och liksom, du vill att alla ska bara så här, ha sex med vem som helst. Och hon är bara så här, det enda jag vill är nu att vara liksom, att han ska fria, vi ska ha ett bröllop i kyrkan, jag ska bli gravid. Alltså det, så är hennes enda tankar då efter en sekund efter att hon har sagt allt det där. Och det är ju för att människan är komplex, va? Man tycker ju två saker samtidigt ofta. Allt har två sidor, speciellt den här grejen har verkligen två sidor, eller en miljard sidor.
Men inte bara det, alltså det handlar ju också, folk fattar nog inte heller hur mycket av det man skriver som handlar om att imponera på kanske någon man är kär i. Alltså förlåt.
Ja, men
alltså, jag upplever att Crème Fraîche är också sån riktigt skön tjejroman. Och även Frälsas från kärleken. Du och jag har ju doktorerat på Susanne Brøgger. Alltså vi liksom var besatta av Susanne Brøgger, Erika Jong, Tove Ditlevsson. Ja. Alltså det är liksom vår barndom väldigt mycket. Verkligen. Så vi är ju väldigt så här pratat mycket om de här grejerna. Ja, men precis. Och då är det ju så här att man kan avkoda vissa liksom ett sätt så här att hon, för mig är det väldigt mycket så här, jag är en skön tjej. Och sen så när hon är ärlig med så här, hur det kändes, så säger hon en annan sak. Och det är också bara helt sant och typ, vad ska man säga, legitimt för en författare. Alltså så är ju alla författare och människor. Nej, men jag ska bara inflika en grej, för jag hade ett samtal med henne på bokmässan 2018 när det inte var pandemi. När jag pratade om Rich Boy och hon pratade om Crème Fraîche och den nya boken. För vi pratade om hur det var, inte för att jag vet det, men jag skrev om typ hur det var förtryckt på 60-talet under fri kärlek. Det finns... Del två i Rich Boy handlar om Marianne som skit och praktiserar fri kärlek. Och då var hon hon bara skrattade. Alltså ett underbart samtal. Och hon bara, men gud, det var jättejobbigt. Det var fruktansvärt. Alltså, så är hon idag. Liksom. Jag tycker bara det är så... jag vill bara säga det också i den här debatten. Att liksom... Så är det också liksom.
Precis, och sen också, men liksom att det också var kul. Alltså för jag tycker att hon också är så ganska rolig, för att hon tycker jag tillåter sig själv att vara på alla de här sätten samtidigt, för hon har inte heller liksom, förstår du vad jag menar, polariserats över till någon annan.
Men hon är ingen politiker, nej, alltså hon är också en författare.
Hon är en författare, exakt. Hon är en författare som berättar på alla sätt om detta liksom. Och sen så sen tror jag också liksom att att just med våra ögon idag så är många av de sakerna som Susan Brøgger skrev om hade ju ansetts som fruktansvärt problematiska idag. Som till exempel att hon, alltså jag menar det hon själv berättar som så här, ah, min uppfostran i sexualitet, det är att hon är typ 13-14 år och blir uppfostrad av en man som är kanske dryga 30, en gift man som liksom så att säga introducerar henne i sex, lär henne att vara lesbisk, quote unquote, genom att liksom instruera henne när hon har sex med hans fru och allting sånt där. Så att så är liksom hennes, alltså jag menar, om vi nu pratar om så här, jag vet inte vad detta är det fri sexualitet, är det sexuella övergrepp, alltså är det, alltså förstår du vad jag menar, eller vad är det för någonting?
Eller bara och, eller, symptom på typ maktrelationer då liksom, exakt, att det var inget konstigt, det var bara så här en spegling av samhället.
Det var bara en spegling av samhället och hennes barndom är totalt fucked up och hon hamnar i liksom en slags relation till den här mannen som också hon beskriver som väldigt positiv. Det är också så, ja, han lärde mig allting om sex, han lärde mig allting, han liksom guidade in henne i hela det här.
Och ja, sen, jag tänker på Anna Wahlgren, hon också samma, typ att gifta sig som 17-åring med en typ av 40-årig lärare och sen så har man en positiv berättelse av det. Alltså det känns som att 40-talisterna typ har det liksom. Ja, det är eller deras
och jag tror vissa kan ha, liksom, vissa kan väl ha en positiv berättelse av det, men jag menar bara att det finns ju många liksom, eller jag menar, det skulle säkert gå att analysera de livserfarenheterna liksom på andra sätt också.
Verkligen. Men, nej, men jag tror inte det att de har en positiv nödvändigtvis, utan det är mer att så här,
det var så det
precis, det var så det var. Och nu efteråt, om man skulle analysera det, så tror jag att det finns liksom många smärtsamma trauman. Alltså, och det är väl det som är intressant. Att bara för att det var på ett sätt då, beskrivet på ett sätt då, så är det inte intressant. Att det kan också vara så här, men det kändes... Alltså samtycke fanns inte till exempel. Och så vidare och så vidare. Alltså, det kan vara traumatiskt i en liksom, backspegel. Liksom.
Precis. Och sen tror jag liksom att på den tiden, under en kort period på 60-talet, så var det som att allting som, alla som säger att nej, men ska du verkligen ha lesbiskt sex med frun till den här gifta mannen för att han har sagt att du har det när du är, då skulle det vara att man skulle vara liksom borgerlig, man skulle vara liksom, vad heter det?
Ja,
alltså som att man är emot progressiva idéer. Det fanns liksom
inget... Det var politiskt inkorrekt på ett konstigt
sätt. Det var politiskt inkorrekt att säga nej till sånt. liksom att varför ska inte du leva i ett menage att tro med mig och min fru, tyckte den gubben. Alltså, och sen så här, och det tror jag att många kvinnor i efterhand, också Erika Jong, har skrivit om det, att sexuella revolutionen var mycket på mäns villkor. Sen var det kul också på annat sätt. Det är det jag menar, att det är liksom inte bara det är inte bara på ett sätt, men det finns liksom många olika sätt att se på det i alla fall. Och sen den sista texten som jag tänkte bara ta upp, som var då för sån slags frisex som vi har idag, och det var Linda Skugge som skrev faktiskt en så himla himla bra och rolig text, tycker jag, som handlade om hon skrev en text i Expressen som handlar om hur mycket hon älskar Tinder och hur jävla bra Tinder är för henne. Så här, och då är det så här,
jag har inte läst den. Du får recappa
för mig. Ja, jag kan recappa. Men då är den jätterolig. Den är bara så här. Jag kan inte komma på en annan anledning till varför jag ska ha en man. Jag orkar inte att någon ska prata om mig. Jag orkar inte att någon stökar ner mitt hem. Jag vill inte att någon ska berätta någonting för mig. Jag har liksom 3 vuxna barn. Jag vill bara kunna ringa och typ knulla med en snygg 25-åring en gång nästa kväll. En annan, varför det finns, hon bara så här, det finns inte en enda fucking anledning liksom att vara ihop med någon och liksom, du vet så, och så var hon så här, jag fattar inte den här sexdebatten, vad fan är problemet, varför skulle detta vara ett problem, det här är ju liksom det bästa som någonsin har hänt, alltså, och här liksom känner ju liksom, det som jag tyckte var så här, jag tyckte att texten var jätte, hon är en otrolig skribent tycker jag. Och hon skriver jättebra och väldigt roligt. Men jag tycker liksom att, eller det som jag tyckte var kul, eller liksom det som jag kände sen när jag läste den här texten, var att jag minns nämligen att hon skrev under hela 90-talet, skrev hon bara texter som handlade om kärnfamiljen, att kärnfamiljen var det bästa, att man ska bara vara hemma med sina 3 barn, det finns inget annat, det här är den där vägen, det här är liksom, du vet, hon skrev liksom, jag vet inte hur många texter hon har skrivit som är exakt så, och det lustiga är att det var hennes, alltså det var anledningen till att jag skrev Einsteins fru, som är en bok mot äktenskapet, mot kärnfamiljen, det var för att när jag skrev den boken, den kom ut 2008, så skrev den under 2007, då under den tiden så alla de generationens feminister som var så att säga lite före mig, alltså alla så här Fittstim-feministerna
Fittstim-generationen typ.
De hade allihopa så här gift sig och skaffat småbarn, men jag var fortfarande
det, hela Bang-redaktionen var så här småbarnsförälder.
Och alla de skrev bara, eller det var väldigt mycket sådana texter som bara handlade om så här värdet av att vara mamma. Jag vet att Nina Björk skrev en text som handlade om så här, vad jobbigt att lämna på dagis. Alla bara skrev så här såna typ av som när man är så som vi gör nu exakt. Och så att liksom när de var där och de bara skrev men herregud bara ta en kille, bara gift, liksom det är så jävla nice. Det är så här kärnfamilj. Och då kommer jag ihåg att Gudrun Schyman skrev en jävligt rolig text som var så här: jag längtar till om 10 år eller 15 år när alla de här har skilt sig. Hon bara, jag bara längtar så här. Och liksom, och nu är den dagen här när Linda Skugge äntligen kan skriva en Tindertext istället. Alltså förstår du vad jag menar? Men liksom att vi alla bara är så här, vi är i vissa situationer. För det jag kände då var jag så här, vadå, 27 kanske eller något liknande. Och jag kände så här, kan de här, alltså det här är det fucking limaste jag har läst i hela mitt liv. Varför behöver jag leva under en epok där feminister bara ska skriva texter om att hur jävla underbart det är att ha en kärnfamilj? Jag spyr. Liksom hela det äckliga så här, romantiska ideal. Jag, liksom du vet så här. Så jag bara så här, och då, och jag vill säga att den här historieskrivningen är sann, för då fanns ingen som skrev så här just där och då så här, tog upp de här gamla så här, 70-talsteorierna som är så här
ja precis, kärlek. Jag skulle säga att just Susanne Brøgge har ju sagt det i sina sa ju det i
Ja men gud, alltså innan skrev ju folk det. Men jag menar, där och då i feminismen så sa ingen det, upplevde
just,
jag.
Just det, det var jätteute.
Sen 2 år senare så kommer ny som våg med kanske Happy med, vad heter det, kanske hon Sveland kritiserade, vad heter det, äktenskap och sånt igen. Och sen kom det igång igen. Men just när jag skrev Einsteins fru så gjorde jag det ganska mycket. Jag kände så här, jag famlar i ett vakuum. Jag vill skriva en bok som handlar om att vad som en serie hette om kärnfamiljen är så fet, varför behöver den då så mycket propaganda? Kan man inte bara mysa in sig i sin lilla relationskonstruktion och avnjuta den som en gammal whisky, skrev jag. Men i alla fall, men så gulligt av mig. Men grejen är att det var bara så här, någon form av, jag vet inte vad jag fick för känsla, men det var så här, en känsla också kanske av att man är eller att tiden går, kanske den känslan jag får. Ja. Just när att jag och Linda Skugge pendlar förbi varma en gång till här. Bara så här, doing! Så här, bara, kommer bara sin annan så här. För att,
det handlar liksom när ni är födda egentligen. Det här, alltså, hela sexdebatten handlar om så här, när någon är född.
Ja, eller så här bara, ja exakt. Typ så här, och att jag kommer skriva en likadan Tinder-text som henne. Mm. Liksom när jag skiljer mig från Ola om 7 år. Men alltså, för som jag menar, så att vi bara väntar på den boken. Jo, men en sak som jag tänkte på var att när jag var ung och läste såna här texter och liksom så här, då kände jag så mycket när jag läste såna här texter.
Alltså,
jag
menar, gjorde det.
Ja, då kände jag så här, okej. För nu
Nej, men jag undrar också så här, alltså kan inte du svara mig här och nu? Varför finns den här debatten?
Det är för att folk behöver fakturera 2,5 som de får,
alltså,
till Expressen. Vad får man för att skriva en sån text?
Ja, men det är väl max 4 då.
4, okej. Okay. De fakturerar 4-5 efter skatt. Har du 3, okay, då betalar du hyran den månaden. Sen behöver du, vill du ha en ny kappa?
Ska jag till? Fattar. Ja. Så, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Nej, men jag bara undrar, vem är liksom...
Eller när det gäller de som är fast anställda så är det väl så här, Ida Almedal måste skriva en text i veckan. Och vad fan ska jag skriva om denna veckan? Skolla igenom flödet. Bakis. Tittar. Ja, just det här. Det skriver nästan sig själv.
Ja. Men för att jag tänker, när du kom med din Einsteins fru så tyckte jag att det fanns något intressant som var... Det finns en gängse uppfattning i samhället. Upplever. Alltså jag skriver under på den beskrivningen. Så här. Det finns en gängse uppfattning som är så här, man ska kärnfamiljen är bäst. Mm. Och, eller så här, den har inte fått kritik. Den har bara liksom, man håller på i all evighet, så här, vänder och vrider på så här, homosexuella kanske. Eller liksom adoption. Jag vet inte, men typ så här, kärnfamiljen är ofredad. Och det du gjorde, jag tror att du hittade nerv i samhället. Mm. För att du... sa något som aldrig var sagt. Och därför var det roligt.
Alltså det var ju sagt 1000 gånger.
Nej men vänta, men det inte just det. Och du behöver inte, det här är inte, du skryter inte, det är bara jag som säger.
Jag vill bara säga det liksom väldigt tydligt, för jag menar inte att det inte var sagt, men just där och då så var inte det en sak.
Nej men precis. Och du hit the nerve, det kan man ju bara se på försäljningssiffror.
Ja,
absolut. Och då kände folk igen sig. För det var inte sagt där och då just då.
Mm.
Jag bara undrar nu, vad är de här, vem av, vad avtecknas det mot? Alltså vad är det liksom, är det MeToo det avtecknas mot? Eller liksom vad, för, och jag försöker inte göra mig lustig, jag fattar inte på riktigt. Är det att Tinder finns?
Ja, jag tror faktiskt att på ett sätt att det handlar om att så här, för att det har ändå skett en ganska radikal... Mm. Jag säger bara, sen jag var singel... Jag har aldrig varit singel. Mm. Jag har varit singel en gång. När jag ska bara, nej men jag var singel en... Den längsta perioden jag varit singel var mellan jag var 20 och 23. Men då, det är väldigt länge sedan. Det är 20 år sedan. Men då liksom... Då kommer jag ihåg att jag kan bara säga att... Det har faktiskt skett en ganska stor förändring. Och det fick också en förändring som jag sa, till exempel när jag då var singel senast, då var det inte så att man kunde till exempel inte dejta flera på en gång. Det var så här, då var man otrogen. Då var så här, om du gick på en dejt med en, då kunde du inte nästa dag gå på en dejt med en annan. För att då var du...
Men då kan man det nu, eller? Ah, förlåt, alltså jag försöker inte vara lustig. Okay.
Ja, nu kan man det. Så nu är det som i USA, nämligen...
Ja,
så var det inte i Sverige.
Exclusive?
Ja, exakt. Are just we exclusive? Det. Man måste säga det, för annars är det inte några konstigheter att man dejtar jättemånga samtidigt.
Ja, ah, okej.
Okay. Och sen, så att det har faktiskt skett en ganska stor så här, kulturell förändring på det området. Och jag tror att det är en sak som...
Jag tror det kan lättare att ha sex också. Jag tycker det var svårare att get some förr i tiden.
Det är
det
väldigt
det?
Mycket lättare. Och jag tror faktiskt att det är något, alltså, och den otroligt positiva utvecklingen av det.
Du kanske
är
avundsjuk på det.
Ja, jag är jätteavundsjuk på det också. Men vi will get there. När du och jag skriver de här krönikorna.
Ja, men för det är så soft att kunna... Alltså det hon säger, så att man ringer någon och sen så bara, eller så här, textar med någon, skriver med någon och sen så bara... Så är man... För jag tycker också att det är svårare när man... Jag var också singel en minut på 2000-talet. Mm. Och då, det svåra då tyckte jag var så här... att kontexten var luddig. Alltså Tinder har ju rubriken av det här är ett ställe för sex och kärlek. Själv så var man ute i världen, i universum, alltså där, liksom, där allting kunde vara allting på något sätt. Så att där finns en effektivitet.
Men
som du och jag...
Vi vet inte någonting om det, för att när man själv var ute och raggade och ville träffa någon, då var man ute på krogen, då letade man, då behövde man liksom möta blick med någon, först någon man själv då tyckte var snygg. Sen var det så här, då var det mycket, mycket möjligt att den var upptagen. Alltså det var jättestor chans att den hade... Nej, men visste ingenting. Så då var man tvungen att börja prata, sen så någon gång skulle det komma fram så här, men jag och min flickvän, jag har en flickvän eller något liknande. Det var
just
ju så, alltså, eller så här, alltså det fanns liksom en massa steg innan. Alltså det kanske var någon som sa så här, jag är absolut inte ute efter att träffa någon, jag vill inte. Alltså, men de som är där, de är så här, jag vill träffa någon, jag har, alltså så här, ja, skitsamma.
Man kanske inte kan bli friendzonad på Tinder på samma sätt som man blev liksom...
Man blev ju det, precis. Eller det var bara så här, nej men man kan sitta och prata med någon. Alltså jag kommer ihåg att du vet, man hade så här långvariga flörter med någon som pågick flörter. Och sen efter liksom tusende gången så var det så här, nej men jag har en flickvän i USA. Man bara, jaha. Men, och sen så, fast det här pågått. Eller alltid. Alltså, fattar du vad jag menar? Skitsamma, så var det alltid. Men det, och en sak som jag tänker på, som jag känner ju många som är då i Linda Skuggs situation. Varför jag tror verkligen som kan vara bra för kvinnor då med Tinder. Som är liksom att om man är som hon är, nämligen att man har redan... Alltså, till exempel en som sån mamma som jag känner, som har väldigt begränsad tid. På 70-talet så kunde de aldrig ha one night stands. För de var så här, om de verkligen är ensamstående, alltså inte ensamstående att de har varannan vecka, utan mammor som verkligen är ensamstående mammor, utan har 100% barn själv. Då kan de aldrig liksom... Nej, de kan aldrig få sex, för att de är så här, ska de då gå ut på krogen, ska det kanske funka? Alltså, så här, men om de har en app, då kan det vara så här, ja, mellan 7:30 och 8:30 så sover barnet och då kan du komma över. Alltså typ så här, så det är liksom ett totalt lifehack som är så här, okej, äntligen kan kvinnor få ha sex som också liksom har andra plikter typ, alltså så. Vilket är jättebra. Och det är ju det som Skugge skriver om också.
Verkligen. Okej, då, men ja, då är det det. Men det är ju någonting. Det
men exakt.
Verkligen
och då, men till skillnad från det så skriver då hon den här Saga Kavalin till exempel. Nu minns jag inte hennes text exakt, men jag kommer ihåg. Men alltså typ så
det är väl lite att man blir gratis horad. Jag gillade det.
Ja, alltså, inte den. Ja, precis. Alltså, jag vill inte heller så här, nu ska jag inte hålla på att säga att jag har kommit på allting. Men jag pratade i Stommans utveckling och då använde jag...
ordet gratis hår, men jag använder inte det på samma sätt. Men skitsamma om hon plockar upp det eller inte därifrån. Jag säger inte att hon gjorde det, men det var att då pratade jag om så här, att sex är någonting annat än tennis. Och typ så här, att när man märker, typ, för det handlade om ett, ett case där massa yngre tjejer hade blivit, vad heter det, använda via Tinder till en äldre konstnär. Och sen hade de försökt att metooa honom, men grejen att det var consensual där och då. Men min poäng i praten var att man kan ändå känna sig utnyttjad. Man har consensual sex med en 15-årig eller konstnär som ringer en vid oregelbundna tid på dygnet. Och det finns inga konstigheter i lagens mening. Men känslan är, du utnyttjar mig, ditt jävla as. Och du går inte att förklara varför skulle han utnyttja dig. Ni är väl bara två parter som har hittat varandra på... det bara, exakt, men det är ojämlikt. Och anledningen till att det är ojämlikt är för att det är en man's world. Alltså fortfarande. Det är ju det som är liksom den feministiska poängen. Som är så här, liksom, fast sen är det så här...
Alltså, jag ser en annan sak som jag har tänkt på. Jag vet inte om någon annan har tagit den här tanken innan. Men en sak som är bidrag till den här debatten, det är att vi har tänkt på med sex och fri... vi läste Ia Ölmedals text också. Nej, men det jag har tänkt med det är att det finns någonting som inte, alltså lite inne på vad du menar med att det känns på ett visst sätt, fast det kanske inte i skrift är
ett brott,
på det sättet.
Ett brott i lagstiftning.
Nej, men ett brott. Till exempel kan jag känna, min erfarenhet av sex är jättemycket att man ger bort någonting av sig själv. Mm. Att man liksom, att man ger, det finns väl till och med som uttryck att ge sig själv. Och att den grejen, vet inte jag, liksom, jag har inte ord för vad det är, men liksom bara det att ha sex med någon kan kännas liksom som att man har förlorat.
Jag vet.
Och det jag hamnar kanske mellan stolarna på något sätt i den här debatten, men för mig och i min historia är det en realitet att så här, varje gång jag har legat med någon som kanske inte älskat mig, har det känts som att jag har förlorat någonting. Som att han har vunnit och jag har förlorat. Särskilt de gånger det har varit att han kanske inte vill ses igen och jag vill ses igen. Jag vet inte var det hamnar, det liksom vad det blir för liksom ståndpunkt av det. Men så kan också en upplevelse av fri sexval, vad man ska säga.
Jag är så
som
himla...
äter på en.
Visst gör det. Och jag kommer ihåg så här, för jag är så himla, liksom, jag är så himla rationell. Det är också därför jag har varit tvungen att skriva en hel bok som handlar om känslans värde, för att jag själv vägleds inte av känslor, utan jag måste liksom ha en teoretisk anledning att vägleds av känslor.
Det är så gulligt av dig. Ingen vet det här om det, men jag vet det. Och jag tycker, om jag ska hålla tal måste jag liksom säga det här någon gång. Det är så, så gulligt.
Nej, men jag måste ha liksom rationella skäl att använda mig av känslor. Men i alla fall, men apropå att vara rationell när man känner så, för jag känner igen mig jättemycket i det där, och om man har då upplever jag faktiskt, det här kan vara som, jag vet inte om jag sagt detta innan i podden, men det kan i alla fall vara som ett rent praktiskt tips om man vill vara rationell kring det här, att man har one night stands och måste ha det för att man lever i en sån slags kultur, eller man ska säga, men man känner sig utnyttjad och man känner som att man har gett någonting och man inte fått lika mycket tillbaka. En sak man kan göra då, som faktiskt jag praktiserade ett tag, det är att man kan, när man har sex med män då, att man gör att man har bara sex på ett sånt sätt som att man själv kommer, men då inte de gör det. Så det var faktiskt en sak som jag praktiserade aktivt. Och då mådde inte jag dåligt efteråt. Alltså det här är faktiskt så här, eller då kände inte jag den känslan som du känner. För då kände jag så här, om liksom, jag vill bara ha sex på ett sånt sätt. Och då, eller avbryta det på så här. Men det här låter ju så här sjukt. Men grejen att då upplever att man kan ha knapplösa knull. Då kan man liksom ligga med någon på en buss. Fattar du vad jag menar? Utan att man efteråt känner sig på minsta sätt dålig. Alltså, det är faktiskt...
för det blir liksom kanske mer som onani eller mer för en själv typ.
Ja, eller det blir exakt. Det blir man har inte gett någonting till den andra.
Men nej, jag fattar. Nej, men för jag känner mig som en förpackning som var förbrukad som jag inte kunde lämna tillbaka. Och det var jag och det var mitt liksom, det var min själ och kropp som jag liksom, jag bara var typ så här dålig förbrukad vara som jag bara skulle vara med nu, alltså det, och det var mig själv.
Just
typ
det.
Så.
Det som gjorde mig så jävla lycklig, det som gjorde mig genuint lycklig, som gjort mig genuint lycklig här de senaste dagarna, är att jag har läst en mycket senare bok av Erika Jong som heter Fear of 50. Otroligt kul. Fear of Flying.
Jättekul.
Och den kom liksom 95. Det är en uråldrig bok. men ja, den är så jävla kul. Och den är, apropå detta tycker jag, eller detta verkligen så här, liksom att när man läser de här liksom korta nedslagen i sexdebatten, eller vad man nu ska kalla det, så kan man få så här bilden av så här, oj, för det är lite så här, nu är du singel och vill bara ha sex och då tycker du Tinder är bra. Nu är du, vi är barnlös och vill ha barn och du, då måste du ha en kille som vill vara ihop och då hittar inte du det på det här sättet. Så det handlar väldigt mycket om att man är jätte, vad heter det, man pratar väldigt tydligt utifrån positioner som man är i exakt idag. Men grejen är att det, därför var det så kul, för att jag själv känner igen mig det också, att ha haft otroligt bestämda positioner för att jag har själv varit i olika situationer som har gjort dem, tvingat mig till de positionerna liksom. Men det som är kul med att bli äldre och också liksom, ju det är just det här att liksom, man har så himla många olika slags erfarenheter och alla de erfarenheterna liksom läggs på en hög, vilket gör att man till slut bara ser livet på så här, som ett kaleidoskopiskt sätt mer. Att det är så här, att det är på många olika sätt samtidigt. Och då är det så kul att läsa en bok då som en äldre sån slags feminist har skrivit, nämligen Erika Jong då, som skrev den här underbara Rädd att flyga, och sen att hon bara skriver en bok när hon är 50 istället, som handlar om där hon liksom, som reflekterar över alla de här grejerna fast på så här från jättemånga olika håll. Du vet, så har hon ju för sig alltid varit. Som sagt, var hon så redan Rädd att flyga. Men jag tycker det var så riktigt, så här, riktigt mys att bara läsa. Alltså jag skulle tycka det var så kul ifall Linda Skugge som skrev en sån bok som bara handlade om så här, hur jag var när jag propagerade för kärnfamiljen och hur det var, hur jag sen blev när jag älskade. Alltså så här, att bara skriva liksom en slags liksom reflekterande.
Hon skulle göra det väldigt kul och bra, tror jag också.
Jätte,
hoppas hon gör det.
Hoppas hon gör det, om hon lyssnar. Det kanske hon inte gör. Men skitsamma, men det här var så kul. För att, men i alla fall så skriv också. Och sen så tycker jag att så här, Erika Jong är så här rolig för att hon är så himla... Ja, men jag tänkte bara ta upp två saker som hon skriver i Rädd för 50 som jag tyckte var så här underbara. Ett kapitel handlar om skilsmässa. Hon har ju varit gift 4 gånger. Det är apropå detta som jag tycker det är så, alltså, förlåt att jag så här tjatar om det här med att det är så här mysigt att läsa så här en äldre feminist som skriver någonting, för att det är så här, då är det ju verkligen någon som har skilt sig 3 gånger och inne på sin fjärde skilsmässa. Alltså förstår du det, då har man något att säga om skilsmässa som är någonting annat än vad man tror att man tycker om skilsmässa innan man har varit där själv liksom.
Ja, just det.
Och det är så mysigt. Det liksom blir så här vishet på ett annat sätt. Alltså förstår du vad jag menar? Det andra kan vara...
Ja, men det är så jävla...
Man kan vara smart underbar, och man kan inte vara vis på det sättet som man kan vara då över 50, vilket är mysigt.
Ja, verkligen.
Men i alla fall, då skriver hon så jävla kul om skilsmässa. Och då skriver hon så här... Skilsmässa är min generations mognadsceremoni. Rituella sår i själen som får allting som sker efteråt att verka uthärdligt. Ja, men du vet, man har ju såna ibland, det finns såna ursprungsfolk där man har såna ritualer när man blir vuxen, när man blir kanske att någon, man kanske sitter utan mat i några dygn, eller man kanske piskar någon eller hänger upp någon eller så där, så att den ska känna otroligt mycket smärta för att resten av livet inte ska bli så jobbigt efter det typ. Men
vad gör man det här?
Ja, men att det finns såna ursprungsfolk. Alltså det är typ ganska vanlig grej när man blir kanske i puberteten, att man kanske alla killar måste så här, vad heter det, gå ut i skogen och vara där själva i år. Nej, men inte ett år. Nej, men alltså ibland, och så tjejer som får mens måste sitta själva i en hydda. Och, alltså det är ju dels då renhetsorenhet, men det kan också handla om att så här, du måste lära dig att vad ska man säga, eller liksom att smärta, att uttala smärta helt enkelt. Att hitta ett sätt att uttala smärta. Men för att du kommer att möta den och bli vuxen.
Mina föräldrar glömde det med mig.
Exakt, och se hur det har gått. Nej, men, alltså, nej, men skilsmässa i alla fall, då skriver hon på ett roligt sätt att det är det som är det vi håller på med nu i vår kultur då. Men sen så skriver hon så jättekul att varför folk skiljer sig liksom nu för tiden så mycket. Och då skriver hon så här, men det har också bara att göra med att vi lever så hela länge, men vi lever för länge. Så hon var på 1700-talet så dog ju folk hela tiden av olika saker och dog i barnsäng och så. Hon bara, men det är så himla lätt att hålla ihop, dels har man så jättelåg medellivslängd. Och sen nu har vi liksom, men jag tyckte det var så kul infallsvinkel, att det bara handlar om att vi blir liksom för gamla. Och det handlar ju inte om att skilja sig, men det handlar om, alltså, till exempel att det kan också vara att man bara har varit ihop med någon i 10 år och sen gör man slut. Mm. Och sen blir man ihop med någon annan och den kan man vara ihop med i 15 år och sen gör man slut med den och sen kan man vara ihop med någon annan. Alltså att vi lever så länge så att man kan hinna göra det och det bara man hann bara inte det innan. Och då skriver hon vi gifter oss som om vi hade samma liv som dem, alltså äldre tider. Men när de redan skulle ha varit döda så upptäcker vi att vi är andra människor. Våra värderingar har ändrats, våra njutningar känns ljuvare, vår smärta är vassare men också mindre neurotisk. Nu vill vi ha ett annat liv och en annan kärlek. Vi växer ur vår partner, precis som 1700-talets familjer växte ur gravplatsen. Alltså det blev för många för att begrava på samma ställe. Det var så många som dog. Och hon bara, det var aldrig meningen att vi skulle leva så länge. Ja, det tyckte jag var kul.
Verkligen.
Också relate. Men jag ska bara läsa en annan sak som hon skrev som är så jävla intressant. För att hon skriver också en sak man kan säga som jag tycker är väldigt underbar med den här liksom ändå då första av den andra vågens feminism så att säga, Erika Jong, Susanne Bröger. Jag tror det är därför vi alla har gillat dem så mycket, är att de är inte alls dogmatiska.
Alltså, nej, alltså de är fett chilla. De är liksom jätteopolitiska på ett sätt. Och håller på jättemycket med humor också.
Extremt mycket med humor. Det är ju svinkul hela tiden.
Ja.
Nu är denna tyvärr förloras väldigt mycket översättningen. För den är så, faktiskt tyvärr väldigt dåligt översatt. Jag vill inte peka ut någon. Men, alltså, men det, man förstår att det är en massa jättekul saker som är jätteroligt formulerade. Sen inte lika kul på svenska. Men, men det hon skriver nu, för då skriver hon detta på 90-talet. Och då är, finns det ju en slags otroligt sträng våg inom feminismen som liksom, i och med också att hon blev korad till feministisk förespråkare så tidigt, så har ju hon sen efter det självklart bara löpt så här gatlopp för feminister som har tyckt att hon har sagt fel.
Hon har varit i skottlinjen sen hon
varit i skottlinjen
blev feminist.
Hela tiden, liksom. Exakt. För att hon, hon skrev en bok, liksom. Jag tänkte att du att jag skulle berätta detta för dig också, för du kommer älska detta. Som är att hon berättar om hur det var när hon gav ut sin första diktsamling. Och den gav hon ut 1971 och den hette Fruit and Vegetables. Hur kul.
Jättebra.
Och då gav hon ut den i New York. Det var hennes liksom då hon debutant.
Och liksom det är porr för mig.
Ja, men fortsätt. Liksom berätta, det är därför jag skulle läsa just det för dig. För hon beskriver vad hon hade på sig på releasefesten. Alltså, de hade releasefesten i ett frukt- och grönsaksstånd. Bara för att den hette Fruit and Vegetables. Så det var releasefest i New York, tidigt 70-tal. Jag hade hot pants i rödlila spets och en matchande tröja med fickor strategiskt placerade över bröstvårtorna. Alltså en virkad tröja med bara fickor. Så jävla snyggt.
Det är superinne också med virkat. Det har jag trendspannat om.
Ja, jag hade rödlila mormorsglasögon och rödlila skor. Förstår du? Jag satt på en apelsinlår och läste en dikt om lök.
Så bra.
Så kul. Det var verkligen en Erika Jong for you. Men hatar man det så hatar man det. Men,
så det, jävla underbart.
Det är så jävla underbart, exakt. Men, nej, men i alla fall, men då skriver hon en, i alla fall, en grej som jag tycker var väldigt bra. För att hon beskriver liksom hur hon då såklart har, eller hon beskriver att hon till exempel, jag tyckte det här var kul. Det här var kul också för mig, du vet. För det är ju lite jobbigt att skriva feministiska böcker på det sättet att när man gör det så blir man sen, liksom, du vet allt det här vi pratar om tusen gånger.
Man blir häftad vid dem.
Man blir vidhäftad vid någonting. Och sen när man då, skriver någonting.
Men det är ju sexism, det vill jag bara inflika. Det är sexism att inte få ändra sig jättemycket. Det är liksom,
ja, men visst är det det. Och sen också så här att
så självklart kan du säga.
Men självklart, men exakt. Men också att Erika Jong då, hon berättar en jätterolig anekdot som är så här att hon, när hon, att hon fick barn så småningom, när hon var 38 kanske, ett barn som heter Molly. Och då så har hon skrivit en dikt om att amma. Och så var hon inbjuden till någon poesifestival i Tyskland, någon slags feministisk poesifestival. Och då läste hon dikten, liksom, som handlar om amning, att amma ett barn. Och då bara hörde hon sådana väsanden i publiken. Hon bara, vad är det som händer? Och då är det alla de här feministerna bara sitter och liksom väser åt henne. Och är helt alltså de hatar henne och de skriker liksom
för att hon biologiserar feminismen.
Exakt. På just där och då, just det året, det halvåret så var det inte inne att vara, alltså då skulle man vara så här, kvinnan är inte ett kärl för att föda barn, att liksom göra det till en grej, alltså du vet så här, och typ att hon då också kanske hade varit, då såg de henne som att hon sa ju att det var tråkigt att vara gift, därför är hon mot kärnfamiljen, varför har hon då direkt gift sig, för det var också en grej som hände med henne, hon gifte sig ganska snabbt efter och med en annan man som var sån här true love för henne, sen fick de ett barn, sen skilde de sig, sen träffade hon en annan man, alltså, och så vidare, för så är det ju det är
liksom, men får
det
är så här, jag säga en sak bara, alltså, det jag menar med sexism, alltså det jag menar med förtryckande, det är liksom att hon inte får vara typ ett, en författare, eller två, en filosof, alltså en person som är så här, jag berättar bara någonting om det jag ser, jag vill bara berätta något om livet, och det, alltså, därför blir det så, alltså det är så svårt att vara feminist, alltså feminister alltså jag säger inte så här att jag är emot feminismen, men det, liksom, det blir en förminskande, ett förminskande epitet att ha, alltså det är liksom också nästan som en egen kvinnoroll,
ja.
Som man kanske måste diskutera, liksom att bara för att man är feminist, alltså det är samma om man skulle byta ut ordet mot kvinna, så bara för man är kvinna behöver man inte svinka sig, bara för man är feminist behöver man inte så här, vara mot amning eller vara för amning eller hej och hå, någonting liksom, det blir så det är bara ett nytt förtryck. Alltså,
men hon skrev, hon skrev jätteroligt. Nej, men alltså, hon skrev så himla kul om allt detta. Och hon skrev också så här, eller tyvärr så är det så att hon har upplevt också som att hon, alltså det här, liksom att män har inte alls varit särskilt elaka mot henne. Eller de har ofta bara varit så här, vad kul att du skriver, vill du komma till den här, eller vill du ha pengar, eller liksom bla bla bla.
Så män är så här, berätta mer om amning, för att kolla på sina bröst.
Exakt.
Men förlåt, men det är så lite sant. Jag har också erfarenhet
av det. Ja, men exakt. Och sen så är kvinnor så här, du har gjort fel, du säger fel där, du är det här, liksom bra, och det är tråkigt, men det är också en, det beror på olika saker att det är så, men hon,
det beror på olika saker, jag ska inte sälja
det är så exakt, man ska inte saluföra det, men grejen är så att hon beskriver ändå att alltså jag kanske är tacksam som, alltså jag är tacksam mot henne, för det känner jag jättemycket när jag läser den här boken, typ så här att så här, i någon period när jag hade läst den här boken när jag själv var 27-30, så hade jag säkert varit svinförbannad på den här boken, tyckte att hon var liksom sa fel och alltså olika saker, men nu när man är så gammal själv, så man är så glad, alltså, jag skulle, eller vet man, vill man känna, det enda jag känner när jag läser den här boken är så här, tack för att du har skrivit den här boken, alltså tack för att du hållit på, tack, vad intressant skrivit, vad intressant tänkt, gud vad det gav mig mycket att ha skrivit att ha tänkt detta, och det är liksom den så här gåvan i kultur, alltså, det är ju det som är varför text finns. Alltså, och jag vet inte om jag säger det till mig själv eller säger det till dig. Eller, alltså, förstår du vad jag menar? Att det, liksom, det är det som räknas i det långa loppet. Liksom. I alla fall. Och jag ska bara säga en citat.
Men också
ska...
så här, det är väldigt generöst. Jag tycker liksom, och i det generösa finns... Alltså, jag fattar poängen med att tacka. Alltså, det finns ju någonting... Att hon gör det ändå liksom... Det betyder att hon ställer sig någonstans... i någon slags skottlinje, och sen ska hon bara liksom ta skitrest.
Hon skriver om det, hon skriver så här att ge ut en bok känns som att ställa sig och folk bara kasta sten på en. Och
men då känner det är så.
Det är så. Sen säger hon så här att hon är jättekontroversiell. Alltså hon har varit jättehatade feminister i USA. Mycket mer än i Europa, skriver hon. För jag menar, jag känner inte igen det här. Erika Jong har varit väldigt kritiserad. För att liksom, det är så långt bort. Alltså, så här, men jag kan ju mycket väl tänka mig att det är så i USA. Men skitsamma.
Jag skulle bara säga att, du hinner säga. Jag skulle bara säga att hon var kritiserad. Och jag hade inte tänkt berätta det här, för det låter som skryt. Men nu måste jag säga det. Men du vet det redan. Att det var en debatt om Erika Jong. Och min mamma skrev 1975, det som var väldigt gulligt. Och försvarade henne mot...
Wow.
För det var liksom folk som var så här... Hon var liksom dålig på olika sätt. Och otillräcklig. Och liksom gjorde ner feminismen. Så det var faktiskt en debatt i Sverige också. Och min älskade mamma skrev Expressen Kultur av alla ställen om att hon bara försökte bända upp kvinnorollen.
Vilket går att hitta den texten? Fan, jag vill läsa den.
Jag kan posta den på... Jag postar den till dig.
Posta den. Kan du inte posta ett utdrag på Instagram så kan man läsa?
Jo, det kan jag göra. Absolut.
Det har varit jättekul. Mys. Äkta mys.
Nej, men så visst var hon hatad.
Ja, men just det. Okej. Nu ska jag bara säga ett citat som hon skriver här på slutet. Och det här är ändå skrivet 95. Men jag tycker det är så jävla relatable. Men hon skriver i alla fall så här. Det jag har kämpat för i mitt liv och mina böcker. Ironin. Det dubbla perspektivet som ser gott och ont som olika sidor av samma människa. mänskliga mynt. Integrationen av kropp och intellekt, sensualitet och andlighet, honungsljus sinnlighet och filosofisk stränghet. Alla de sakerna är de sakerna som är mest hotade idag. Och så skriver hon så här, i Catherine McKinnon är ju en radikal feminist som är väldigt mot... jag tycker också att Catherine McKinnon skriver intressanta grejer, men hon är ju liksom en sån otroligt radikal. Alltså hon säger så här, att män och kvinnor är två olika klasser och män förtrycker alltid kvinnor och sex är samma sak som arbete i marxismen. Så att sex är alltid något som män exploaterar av kvinnor och det är liksom en... liksom så. Hon är en otroligt sträng radikal feminist.
Det är sant också.
Ja, det är sant också. Det är det som är så intressant. Men det kan ju liksom... Det tycker jag att Erika Jong kanske kan se, men... För människor som ser väldigt mycket så, för det som, jag tror också det som vissa radikalfeminister under en period i USA höll på med väldigt mycket, det var ju det här att man vill rensa i kultur, så att man vill ta bort kultur som man upplever som kvinnoförtryckande.
Just det.
Och det,
helt sinnessjukt.
Ja, men exakt. Och då var det till exempel, jag vet att det fanns en debatt om Rolling Stones-låten Under My Thumb till exempel, att man tyckte att den låten, för att den beskriver någon som, en kvinna som är liksom... Vad heter det?
Förtryckt.
Ja, exakt. Eller liksom romantiserat. Han har henne som sin... han har verkligen henne i sitt koppel, typ den här tjejen. Mm. Och det är det låten handlar om. Men liksom, vad ska man säga? Liksom,
alltså, det går ju emot liksom, idén om att vara fri konstnär. Exakt. Så det blir svårt för Erika Jong som... Hon är ju bara en fri konstnär och författare som beskriver ett liv. Alltså, det,
precis, exakt. Och då skriver hon så här. I Catherine McKinnon har vi fått en modern motsvarighet till Savonarola, och han var en italiensk predikant på 1500-talet som ville liksom bränna, eller han gjorde också det, han brände musikinstrument och böcker och spel och sånt för att det var syndens redskap, liksom det var inte kristendom att syssla med sådana saker, så han förstörde kultur liksom för att så här, hon menar att det är
syndens redskap, det är underbart. Ja,
ja men exakt, det är syndens redskap, det är det som är kul, men grejen är att hon menar på att de tankarna att böcker och filmer och sånt ska, som inte har ett korrekt innehåll ska försvinna.
Det är samma
tankar. Och då skriver hon så här, Catherine McKinnon är som en modern sån. Och så skriver hon så här, hon är beredd att offra konsten på bålet bara för att den kan, citat, skada kvinnor. Mm. Kvinnor som har skadats i århundraden just genom att de har förvägrats denna näring. Det tycker jag är väldigt bra perspektiv då, att liksom kvinnor fick inte, för så menar, ta del av rockmusik. Nej men alltså det fanns inte ens rockmusik, men jag menar tjejer fick utbildning.
Man fick inte jobba, man fick inte försörja sig. Nej. Det är det som är, så var det jättelänge.
Precis, exakt. Och då var det så här, och att de inte, att liksom man inte ansåg att det var lämpligt för deras öron, olika saker och sådär. Mm. Men i alla fall, kultur. Så skriver hon så här, men alltså, så skriver hon så här, att man offrar konsten på altaret då, att det här måste vi förbjuda på grund av att det kan skada kvinnor. Det är liksom helt fel. Men så skriver hon så här, men det finns inget sätt att argumentera för detta i en värld som inte förstår språklig precision eller ironi eller satir. En värld där det bara liksom, den enda kommunikationen som sker är liksom bildkommunikation i princip, som kommer i jättekorta millisekunder. Jag bara tyckte det var intressant just det här, vad heter det, tidsperspektivet på alla de här sakerna. Mm. Och att det är så här, att jag själv kan känna att jag är så glad när folk fortsätter skriva. Alltså typ jag är så glad att Linda Skugge skrev den här Tinder-texten efter att hon har skrivit alla de här kärnfamiljen-texterna. Jag är så glad att Erika Jong skrev den här boken där hon beskriver liksom de hemska sakerna med skilsmässa och hur gött och nödvändigt det är att skilja sig. Och att det var kul att ha ett knappnötsskruv. Och skrev hon också jättemycket boken om hur vidrigt det är för henne att ha fri sex. Och alla liksom är helt sjuka i huvudet mot henne. Och män behandlar henne dåligt och så vidare. Men, så att det är liksom, och de här orden av henne sammanfattar hela grejen. Att det är så här,
men, varför jag kan... Jag blir så nere av att... Alltså jag blir faktiskt ledsen av det. För det känns som inte det är... Det är så fortfarande, tycker jag.
Ja, visst är det så fortfarande. Det har blivit alltså, mycket värre. Jag är helt chockad att hon skrev det 95. Då var det ju inte alls så.
Nej, men den tiden romantiserar man. Ja. Alltså... Jag menar, jag ska inte göra för mycket av mig själv, men jag är jättetacksam för alla otroliga recensioner jag har fått. Men även de bra recensionerna har liksom också varit så här att jag... Alltså det man kritiserar till exempel är att det handlar om rika kvinnor i min amningsrummet, menar jag nu. Mm. Och det är också som en sån grej det är inte då politiskt korrekt rätt, eller det är inte rent dogmatiskt rätt, men det är som så här, alternativet är så sjukt att man liksom inte ska berätta den historien. Alltså alternativet är ju tystnad, eller för jag kommer inte skriva något annat. Alltså då, alltså det måste ju, jag tycker det är så konstigt när kritiken är att man inte får säga vissa grejer. Och ja, jag vet inte. Jag blev fan ledsen av att höra det där. Det var, ja, jag vill att det ska ändras. Det har inte ändrats, vill jag säga.
Jag känner mig själv att man känner sig, jag, genom att läsa det här blev jag motiverad i att liksom
fortsätta skriva.
Ja, precis.
Men fan vad fett.
Att skriva för att
eller rita.
Exakt. Hon skrev ett samtal som hon hade med den mannen som är förebild för den mannen som hon blir jättekär i Rädd att flyga. Han som heter, han som är en psykoanalytiker, hippie.
Jättekul.
Som heter,
jättekul
karaktär. Ja, precis. Han heter Adrian Goodlove, tror jag, i boken. Hon skriver att hon kan inte ha med hans riktiga namn för att hans riktiga namn är så absurt så att det inte går att skriva i en bok. Och jag tycker det är kul därför att namnet i boken är helt sinnessjukt. Att han heter Goodlove. Men i alla fall. Men det är så kul därför att det är också en sån grej i boken. I Rädd att flyga så är ju hennes kille som hon har otroligt mycket sexuella fantasier om och är otrogen med allting. Jättemycket handlar om att han är impotent till exempel. De har jättedåligt sex. Alltså, så att, ja, men i alla fall, de har ett samtal. Och då så är hon så här, jag vet inte om jag liksom pallar ge ut den här boken överhuvudtaget. Ska jag göra det? Alltså att ge ut Rädd att flyga. För hon hade så jävla mycket ångest för att ge ut den. För det kändes ju såklart jättesjukt att ge ut den boken där och då. Att den var så jävla provocerande. Den är inte alls provocerande idag, men då var den ju det liksom. Och den var jättesjälvutlämnande. Och så sitter hon och snackar med honom då. Och så frågar hon så här, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Ska jag ge ut den? Ska jag inte ut den? Och då säger han, ge ut den såklart, ge ut den. Och så frågar hon, men vad ska jag göra sen? Och så säger han, då ska du ge ut en bok till. Och hon bara, men vad ska jag göra om det inte blir en framgång? Vad ska jag göra om det blir liksom en total flopp? Han bara, men du är inte recensent, du är inte kritiker. Du är inte kritiker av dina egna böcker, du är en författare. Så sen efter det skriver du en bok till, sen skriver du en bok till, sen skriver du en bok till. För det är det du gör, för du är en författare. Och det är liksom det som är så tilltalande i det perspektivet är att hon har skrivit böcker under hela sitt liv. Hon är 78 år nu, hon har gett ut svinmånga böcker. Och de böckerna har ju varit exakt så. Folk har blivit skitsura, någon har tyckt att
det
här
är jättedålig. Men det är nästan för jobbigt. Jag tror att hon, alltså jag vet inte, jag fattar henne. Det är bra att hon gör det, men det är typ nästan för jobbigt ju.
Jag är glad att hon har gjort det, för att när jag läste denna så blev jag riktigt upppiggad.
Ja, jag är jätteglad också. Jag älskar fan Rädd att flyga. Den är otroligt bra. Min sexdebatt är den här litteraturdebatten, kan man säga.
Ja. Det du har följt.
Det är det jag har följt.
Mm. Varför finns den? Men finns det en litteraturdebatt? Alltså, men jag har bara hört...
Det finns en litteraturdebatt.
De har blivit sågade deras böcker, eller?
Alltså, det finns en litteraturdebatt som är i GP. Som är att Mikaela Blomqvist, heter hon tror jag, skrev senast att det är alltid bara pladder. Den handlar om att show don't tell och sånt där. Det är väldigt många som har fått dåliga recensioner just i GP. Och då liksom är att gestaltningen är uteblivet och språket är uteblivet. Och Mikaela Blomqvist säger någonting.
Det har kritikerna sagt. Alltså om...
Oh ja, ja, okay. Det har de sagt.
Det är det de har sagt, att det inte finns tillräckligt mycket gestaltning i böckerna.
Ja, precis. Ja. Och sen skrev här jättemånga skrivit. Och det jag läste var när hon skrev... Jag tror att sista texten skrev att allt är bara pladder, det är därför ni får så dålig kritik. Typ. Och så skrev hon en sak som jag, anledningen till jag tror upp just hennes text, jag läste om andra också, men hon skrev så här, jag citerar från hjärtat eller från huvudet kanske, eller jag, inte från en text alltså. Så att, ungefär skrev hon så här, det är som att konstnärliga val har uteblivit. Typ att det verkar liksom som att man bara tar med massa ord utan de aktiva konstnärliga valen finns inte. Det tyckte jag var, ja, det var väldigt speciellt, för att jag håller liksom inte alls med. Alltså det är liksom, för det första så kan pladder vara ett konstnärligt val. Eller ordet liksom kan vara ett konstnärligt val. Eller liksom, och det är liksom både i typ James Joyce skrev en så otroligt pladdrig bok som är Ulysses. Och Gunnar Eklöf skrev en dikt som heter Strunt. Som är då strunt. Som också är liksom bara snack. Och sen så har vi ju hela den här Åke Hodell. Och liksom Guillaume, vad heter han? Alltså, och det finns så här franska, liksom, det är också ett sätt att vara så absurdist på, men det kan också vara ett sätt att så här, ha tempo i bok, det kan också vara ett sätt att ha en gestalt eller en karaktär som är en pladdrig person. Så det är liksom väldigt så här, jag blev bara så här, liksom, bedrövad lite av att är det där vi är? Alltså, det som jag upplever att den här debatten, den liksom utropar som litteraturen är i kris, men jag liksom skulle mer kalla det som att kulturkritiken är i kris. Men sen så läste jag en väldigt bra text som kom efter, som var i Svenska Dagbladet av Måns Wadensjö. Han skrev, läste du den?
Nej.
Han skrev utifrån att vara författare. Han är författare också. Vi debuterade samma år och vi var båda nominerade till Borås debutantpris. Ingen av oss vann. Men hur som helst. Han har fortsatt skriva. Det är underbart. Och han skrev liksom, ingen läser mina böcker längre. Och det är typ en kris. Men han tog upp det intressanta i hans text. Jag ska citera. Det är så här. Nobelpriset i litteratur. 2019 års pristagare Olga Tokarczuk konstaterade i sin Nobelföreläsning att framtidens berättande sker i tv-serierna och inte i litteraturen. Den krisen, sa hon, slår som allra hårdast mot fiktionslitteraturen. Väldigt ofta möts jag av den klentrogna frågan, är det sant då, det ni skriver? Och när jag hör den kan jag inte gripas av känslan att det förebådar litteraturens död. Ur läsarens perspektiv är det en oskyldigt ställd fråga, men i författarens öra har en apokalyptisk klang. Vad ska jag svara? Hur förklarar Hans Kastrups, Anna Kareninas och Nalle Puhs ontologiska status? Ja, och det tycker jag är liksom en intressantare fråga. För att just nu så är det som att, och hans text handlar liksom inte om så här, vad är bra och vad är dåligt. Utan han säger liksom, litteraturen håller på liksom att inte få finnas. Och på samma sätt som hon säger, litteraturen får inte finnas. För att så fort man frågar om det är sant, så är det som att man tar bort själva premissen för att vi har, vad man alla gått med på från början, när vi liksom börjar läsa en bok. Alltså en författares och en läsares relation handlar om, i en fiktionslitteratur, handlar om så här, det här är någonting som är skapat. Det är liksom det, så börjar liksom själva, man hittar en gemensam grund att stå på, och det är den gemensamma grunden. Och nu så ser jag en trend, att liksom fler och fler liksom etablerade litteraturkritiker liksom, Olga Tokarczuks, liksom, hennes oro har liksom, det är inte bara läsare utan även hos kritiker. En av dem är det till exempel i Katarina Frostenson. Och jag förstår, och det här handlar lite om verklig person också, för att jag förstår, jag är också mot sexuellt våld, så att det är så svårt att så här, vara för Katarina Frostenson, och liksom, jag är emot lögner och liksom, att hålla någon om ryggen. Alltså, allt det där är jag emot. Men ändå så måste jag som läsare, och om jag hade varit kritiker, vilket jag inte är, men om jag varit kritiker, så måste jag ge henne rätten att berätta fiktion.
Ja.
För att hon är här för det. Och därför tycker jag det är liksom en slags gungfly när man börjar kritisera henne för, så som Malin Ullgren skrev i Dagens Nyheter, skriver hon i sin recension av den här boken. Den som läser Katarina Frostensons F måste kämpa med en bok som bortser från så mycket av verkligheten att man önskar att den hade haft undertiteln saga. Alltså, hon kritiserar då att den inte återger verkligheten. Men det är som att återge, det är som att kritisera ett päron för att vara grönt. Alltså, eller Coca-Cola för att vara syntetiskt. Ja, men precis. Förstår vad jag menar? Att säga så här, fiktionen bortifrån
verkligheten. Alltså förlåt att jag är så himla off, jag har inte följt med alls. Men Nej. Är det så att den boken är en roman?
Man kanske kan kalla den essä, jag vet inte. Men det jag vet om Katarina Frostenson är att hon är en författare. Mm. Som är med i Svenska Akademin. Och jag vet inget om hennes personlighet. Mm. Alltså jag läste K. Mm. Den tyckte jag var jättebra. Men jag skulle aldrig använda det som i min... Om jag vickade som lärare i historia.
Nej.
Alltså, förstår jag med? Så liksom... det är liksom det, men jag bara vill...
Du skulle inte ge det som kurslitteratur om du vill berätta vad som har hänt under MeToo. Så skulle du inte liksom rekommendera den. Utan du skulle
absolut
rekommendera
inte
någonting annat. Nej, men exakt. Men det
då
där
kanske
du
skulle rekommendera Klubben av Matilda Gustafsson.
Ja, men exakt. Precis.
Men som ett sätt att så här, förhålla sig till... kanske man skulle kunna döpa en föreläsning som heter så här, nordisk kärvhet i språket, alltså typ så här, språkmaterialism. Alltså för att hon är väldigt så här, bra på, hon är så återhållsam, sträng och så här, typiskt nordisk, vilket jag tycker är intressant falang i vår litteraturhistoria. Och hon kan beskriva, och hon är väldigt det är loll när man vet kontexten, men det är alltid den skapad berättelse. Mm. Och jag upplever att kontraktet bryts när man klagar på att det är just en skapad berättelse.
Mm. Får jag säga en sak om K? För jag har K. Och jag tycker liksom att K var så här jättebra skriven och jätteintressant. Eller jag menar, jag tyckte inte att de var jätteintressant, men jag tyckte att de var jättebra skriven.
Vissa formuleringar var riktigt härliga.
Liksom. Exakt, det är väldigt bra skrivet. Och, men jag upplevde faktiskt att eller liksom att i och med att den handlar om, så att den fiktionsmässigt handlar om en författare eller en kulturpersonlighet som tvingas fly för att han är anklagad för någonting, ett brott som han inte har begått, så är det ju i boken. Och sen så får de fly från land till land och de är landsförvisade, och sen så jämför hon det med andra landsförvisade kulturpersonligheter genom tiderna, bland annat liksom judiska författare som fick fly nazisterna och den typen av liksom öden.
Mm.
Men, och att det finns en konspiration mot dem och så. Men då kunde jag uppleva liksom att även om den boken är liksom, bra, tycker jag, som roman, om vi nu bara betraktar den som en bok liksom, men att det fanns någon smärtpunkt som hade kunnat göra boken faktiskt mer intressant även som fiktion, ifall det fanns.
Jo, så är det.
Liksom ifall man vågade öppna dörren att tänka om han är... Jag tror att den boken hade varit otrolig ifall det var så här att i ett kapitel så tänker hon, men tänk om han är skyldig, och då skulle hon tänka på det på det sättet.
Det skulle
sättet,
vara mycket bättre bok.
Och då skulle vara mycket bättre bok. Det var så jag menar. Ja, precis. Men det är
det de menar
här, att... det blir liksom som en sämre bok för att det märks att hon inte vågar gå in i att liksom glänta på möjligheten att de som kritiserar honom har rätt. Liksom.
Det är möjligt att de menar det, men det finns en grund i recension och kritik som är att man ska recensera verket man har framför sig och inte, inte hitta på ett alternativverk som man vill att det ska vara. Så att man får liksom säga, och det är okej. Okay. Alltså jag håller med, jag håller verkligen med. Jag tycker att det är självdestruktivt som författare att inte ta med en transparens som liksom metod. Alltså det skulle vara jätte... kraftfullt om hon gjorde det, men det är liksom inte det finns en, hela den här recensionen innehåller en sån, jag vet redan vem som har rätt, och det är jag som säger att hon snackar skit. Den heter, rubriken lyder, Frostenson lägger skuld hos, lägger skammen eller skulden hos kvinnorna.
Mm.
Och det är också någonting. Det är liksom
det är en politisk utsaga,
det är politiskt, precis.
Det är som liksom att, här, att man vill, man har en viss åsikt om hur såna här...
Men det tror jag typ hon av, gör. Jag tror Frostenson gör det.
Ja, men det är klart alltså, jag att hon gör det. Hon lägger ju skulden kvinnor, men det är inte det som
jag vill gärna veta mer om boken.
Ja, men exakt.
Alltså, eller liksom, gör hon det på ett bra sätt?
Ja, men exakt.
Alltså, säg att hon gör det. Jag vill bara veta vilka formuleringar hon gör när hon lägger skulden. Flyger de?
Ja,
det får jag aldrig reda på.
Nej.
Ja. Och... ja, men hon skriver, jag fortsätter...
Är det ett utnatt språk? Alltså, jag tänker megäror var ändå liksom en slags innovativ, ett ord som inte var samma som hora. Alltså det var bättre, det var mer så här...
Ja, men precis. Alltså, hur gör hon när hon gör bort sig? Mm. Alltså, jag fattar ju också att vem sida man ska vara på i det här.
Ja, men, gud, men det är också så här, det är nästan så här, det är så här för lätt. Men fortsätt. Mm.
Nej, jag vet inte. Men det är liksom som måttet på sanning har något att göra med litteratur. Eller kvalitet på den. Och det tycker inte jag den har. Alltså, även om det är liksom även om det är nästan förolämpande fel, så tycker jag ändå inte det har någonting med liksom kvaliteten. Ja, Ulgren skriver vidare, kanske får hon rätt. Historien, i synnerhet litteraturhistorien, kan vara starkt benägen att inte minnas faktiska omständigheter, materiella villkor, smärtan som fanns. Hon anklagar litteraturhistorien för att inte ta med person, utan bara handla om verk. Mm. Ja, men liksom... Men Strindberg är så lätt exempel, för det är många som vet vem han är. Så liksom att man, där tycker jag man tjatar jättemycket om hans person. Men vi tar något annat då. Alltså bara någon, John Steinbeck. Alltså vi vet ju inte exakt hur han levde sitt liv. Men hans böcker är det som jag har kanoniserats. Mm. Och jag måste säga, jag vet inte, och det här kanske gör mig irrelevant. Men jag tycker att det är så det ska vara. Det är inte ett brott. Det är inte något fel. Man måste, för att när man slutar tycka det, så har man slutat erkänna konstexistens. Ja. En produkts existens. Ja, man måste gå med på att det finns en produkt här. Alltså, även om djävulen själv har gjort produkten, så existerar den. Kan vi kolla på den produkten? Mm. Liksom, okej, lär på lär, kanske liksom ute. Men jag tycker ändå, har inte konstens någon betydelse i sig själv? Ja. Samma tendens i Stina Oskarssons recension av Norén. Premissen är jättekonstig. Han skriver ju liksom, det är ju känt hur han skriver. Han så här, svartmålar massa människor i media. Och då liksom, undrar jag, ska han inte kritisera media och de som har makten i kulturvärlden? Alltså, vad är det man vill? Vill man att han ska fjäska för dem? Mm. Alltså, det är ju hans roll som konstnär. Han måste ju vara opposition mot kulturnyheterna, till exempel, som man tycker är så jävla tråkiga. Eller, eller liksom någon skriver om Åse Berg som man inte håller med. Alltså, det är också så här, det är exakt en författares roll, eller en konstnärs roll, att vara, liksom, att vara i opposition. Men hon skriver, hon såg den. Alltså, hon såg den rakt av, men helt utan grund. Alltså, hon säger inte någonting som är dåligt med den. Och det hon nämner talar bara mot henne som recensent. Jag citerar hennes recension. Hon har också skrivit den, där hon liksom härmat hans form. Det vilket jag inte förstår varför, men han skriver i dagboksform. Då har hon skrivit en jättelång recension i dagboksform. Det här är från hennes recension. Kaffe på kaffeverket, paket med dyra märkeskläder från Italien. Fler påhopp, mer kaffe, fler paket. Händer inget annat? Frågar min vän. Jo, säger jag. Han läser Heidegger. Flera timmar varje dag, verkar det som. Ja, det är också jättekonstigt, som att det som händer är det som gör text magiskt. Redan en timme senare bryter jag löftet om det konfidentiella. Alltså, det är hennes recension. Det är svinkonstigt. För att hon, när man läser den, recenserar någonting, så kan man inte visa. Och boken kommer liksom tidigare. Alltså, som författare vill man ju att ingen ska läsa den, för det tar bort slagkraften när den väl kommer. Men hon visar då upp den här för en kompis. Och så, men här har du motiveringen. Varför ska jag ha respekt för en man som uttrycker sig så fullkomligt respektlöst som andra människor? Ja, okej. Okay. Då kan jag svara henne här. För det är en konstnärlig produkt. Och ditt är skvaller. Och om igen. Premissen för litteratur är att det är skapat. Alltså, han har skapat ett verk som handlar om att han hatar kulturnyheterna. Hon är en recensent som röjer liksom en kontrakt med Bonnier. Så att så här, visa inte det här för någon, för då blir det sämre försäljning. Ja, skitsamma. Okej, sen säger hon det som jag liksom försöker... Jag försöker liksom avkoda vad hon tycker och liksom hennes stämning och hennes tendens. Men jag behöver inte göra det, för att hon skriver det i sin recension. Och platsen hon skriver på det är i Svenska Dagbladets kulturdel under rubriken litteraturrecension. Jag citerar. Rent intellektuell sympatiserar jag med hållningen att man ska kunna skilja på verk och person. Men människan är inte bara intellekt. Ja, slutcitat. Det skriver hon i sin recension. Alltså, hon skriver i sin recension att hon kan inte det, för att hon är inte bara intellekt. Hon har känslor också. Så därför avsäger hon sig premissen för en kritiker som recenserar en bok. Hon kommer inte skilja på verk och person. Hon gillar inte Norén. Nej. Hon tycker han är jättejobbig. Hon tycker han är taskig. Mm. Så därför sågar hon honom.
Mm. Och det är också för att han kritiserar i sina böcker det skrået där hon själv arbetar.
Ja. Och jag skulle säga liksom, hans hela värv med de här dagböckerna som alla går på, det är liksom, man ska se de här dagböckerna som ett test. Vem klarar av att vara journalist? Mm. Alltså, Vem blir påverkat privat och personligt och skriver om det? Och vem klarar av att vara kulturjournalist och skriver om boken? Mm. Och sen så kommer han ju skriva om det här igen. Alltså, det han gör förutom stor konst är det här testet som är, klarar ni att vara journalister?
Mm.
Och så går liksom alla på det. För att, och de säger liksom... Ja, de tycker han är så taskig och jobbig. Och, ja. Men jag menar, och det här är ju jättemärkligt och det är jätteosäkert för en liksom, kulturutövare. Också vår största export. Det roliga är att så här var alla mot Bergman. Nu har man ju glömt det, för att så fort någon dör så är det bara så här, åh, han var så himla bra. Men alla hatade Bergman på kultursidorna och bara liksom gjorde ner honom. Och han hade jättestor internationell karriär. Exakt samma sak med Norén. Han är vår största export kulturellt. Och han är vår kändaste författare och dramatiker alltså internationellt. Det finns ju också en annan grej som är så här... hon är också en dramatiker som det går mycket sämre för. Alltså det finns väldigt mycket så här i det här som är orent och osäkert. Ja, jag vet inte. Men jag tycker det handlar om makt. Jag tycker det är intressant på det viset. För att jag förstår de här som skriver. Att det är liksom som att... man upplever liksom sån här, särskilt Norén, att man får trasha honom för han har makt. Men han har ju liksom makt utifrån sin position. Han är större dramatiker än vad jag är till exempel. Mm. Alltså därför har han större makt än jag i liksom den kontexten. Men hon har ju makt som journalist när hon bedömer hans verk. Mm. Men jag tror att de känner att de slår liksom i underläge. Mm. Liksom att man kan hävda konstnären har makten, men... det stämmer inte, för konstens liksom, vad ska man säga, raison d'être är att få liksom kritisera kulturnyheterna eller kritisera Stina Oskarsson. Alltså det har man rätt att göra. Och sen så har hon rätt att bedöma verket, men det är hon inte gör. Hon bedömer inte verket, hon bedömer ju honom. Ja, men Mikaela Blomqvist skriver så här i alla fall. Endast undantagsvis förefaller det vara resultat av aktiva konstnärliga val, skriver hon om liksom, hennes bidrag till den här debatten. Och det är också liksom en del av samma sak. Nej, men alltså, det är ett förakt. Alltså, att alla som skriver, de gör bara konstnärliga val. Alltså, att varenda mening är ett konstnärligt val.
Mm.
Och sen så kan man göra dåliga konstnärliga val. Alltså, det är helt okej. Alltså, och det tycker jag att det vill jag jättegärna läsa om. Alltså, det kan till och med vara liksom... det är underbart att läsa en intressant sågning. Alltså det må bli dåligt, men det är ändå ett konstnärligt val. Alltså det är otroligt mörkt att leva i en tid då man inte tror på själva grunden för litteraturen. Och det värsta är, som ingen av de här kritikerna tänker på, att när de slutar tro på litteraturen, när de skjuter ner litteraturen, då skjuter de ner litteraturkritiken. För då blir den irrelevant. Om den inte liksom har en professionell... om den går bara ut på att liksom känna saker eller liksom bli förolämpad eller tycka att det är alltså, F är moraliskt förkastlig och gör om historien. Norén, han är taskig och de här alltså jag tror hon syftar på olika personer som har debuterat som man liksom slarvigt klumpat ihop som är dåliga på att gestalta. Alltså Om man inte liksom recenserar dem med liksom respekt faktiskt. Och det är därför jag tyckte Måns Wadensjös text var så bra. För att han pratade om så här respekten för författaren. Om man inte respekterar litteraturen. Alltså vad... och sen så en annan sak, att tjata om regler som show don't tell. Tycker jag också, det tar också bort det magiska ur litteraturen. Alltså det är inte mekanik. Alltså text är liksom... text är något annat. Alltså det går inte att hitta liksom en regel för vad som är rätt och vad som är fel. Och liksom, det kokar ner till en diskussion om vad som är sant. Alltså sanning. Alltså för mig finns det inte något mer sant än poesi till exempel. Bra poesi kan vara mer sant än liksom ett rep eller ett gräv. Alltså till exempel Yahya Hassan eller Kristina Lugn. Ja. Bara för att gå i polemik mot den här liksom att det här var visst inte sant, det här är en saga.
Mm.
Ja, en saga kan vara liksom sannare än allt.
Mm, mm.
Alltså, och det är liksom också, man måste ge författaren den liksom rättigheten liksom i den här hypersubjektiviteten som är ett författarskap. Då lägger man liksom alla sina kort på bordet. Alltså där finns en sårbarhet. Norén gör det med. Frostenson gör det med. Mm. Fast hon skulle kunna göra lite mer, håller med. Men hon gör det liksom, jag tycker man ser hennes skadeskjutna vingar.
Ja, men exakt. Hon gör det, alltså, hon gör nog utifrån vad hon förmår. Ja. För hon är väl inte där hon kan öppna den där.
Men hon måste skriva om det här. Hon gör det. Och hon har ett ursinne. Och Norén hatar Åseberg. Så vet han att han tar en risk. Alltså han vet att han kommer bli sågad i Svenska Dagbladet, tror jag. Men han måste göra det, för att han klarar inte av att leva i en värld där han liksom han måste få beskriva sin värld. Alltså det liksom Lindeborg gjorde det med i sin året med 13 dagar. Knausgård gjorde det med. Och där är det sårbara. Och självklart är allting påhittat. Allting är ett hantverk. Man lånar ut sig själv till hantverket för man tror på hantverket. Jag tycker också det är intressant att Norén, sen han skriver om pjäsen han gjorde som heter Stilla liv, som är, blev otrolig succé på Dramaten. Den är fantastisk. Och det speciella med den är att den är ordlös. Och jag förstår honom, för typ så här, att använda ord är liksom för farligt på något sätt. Alltså, ja, det är liksom för sårbart. Och i en dagbok kan han göra det. Det känns som att han vågar göra det där. Men liksom, det blir liksom för sårbart med ett, så liksom, på ett sätt så har så att kritikerna tystat honom. För att ingen kan klaga på det han sa i pjäsen. För han sa ingenting. Mm. Det är liksom en dans. Mm. Alltså den är fantastisk. Ja, jag vet inte. Jag bara tycker att bli behandlad av så här kritiker är sjukt. Och det känns liksom läskigt att vara författare. Men det finns en annan, liksom en annan liksom, vad ska man säga, en annan sida av myntet i det här. Och det är att det som däremot blir hyllat är sånt som inte är sårbart. Utan istället, alltså om man kan jämföra med feminismen, det har vi pratat jättemycket om, det som så här Beyoncé och H&M gjorde med feminismen, alltså t-shirt-feminismen, alltså att säga girls run the world. Mm. Det är liksom, jag ser en tendens att det har hänt lite inom litteraturen och liksom inom konst att säga så här, att till exempel förlägga någonting. Jag ska inte säga om den är bra eller dåligt. Jag tycker typ den är bra, den här samlade verk. Men den är litteraturwashad på samma sätt som liksom kommersialismen blev feminismwashad. Mm. Alltså till exempel den är så här, den handlar om ett förlag. Det utspelar sig, det är en person som skriver, ja. Det är en person som läser. Mm. Så det ser ut som litteratur. Mm. Sårbarheten, om man ska liksom, som man tänker hur ett vin är så här, syra, fruktighet. Sårbarheten är noll.
Mm.
Men det litterära är nästan 100%. Mm. För att det liksom, den är litteraturig. Och det finns liksom andra typer av böcker som också älskade, som jag så till exempel, jag tänker på det här, Den hemliga historien, heter den så?
Ja.
Donna Tartt.
Mm. Mm.
Att läsa latin, att gå på ett college.
Mm.
Jag tänker på Siri Hustved som skriver om intellektuella i New York. Alltså, den liksom litteräriga, alltså det som ser ut som litteratur är den som också älskas just nu. Mm. Och när Åsa Beckman skrev så här, samlade verk inte så bra, så menar hon nog att bara för liksom, bara för att det kallas litteratur så behöver det inte vara litteratur. Mm. Alltså den, hon skrev också så här, den är bra, vilket jag också tycker, den är bra.
Mm.
Men det som liksom får liksom världen att gå vidare är ju alla de som nästan dör.
Mm.
Och liksom offrar sig själva. Men nu är det då att i och med att de har fel, att de är fel människor, så får de dåliga recensioner.
Mm.
Men jag kan bedöma vad som är bra. Och jag bedömer, och jag också med liksom hela världen bakom i ryggen, jag bedömer Lars Noréns dagbok som en femma faktiskt.
Mm.
Klar.
Sveriges enda kulturpodd, en vargsexemplar.
Ah, verkligen, gud vad vi ger.
tack för att ni lyssnar.
Tack för att ni lyssnar, om ni lyssnar ända hit.
Exakt.
Otroligt takt.
Tack.
Tack.
Tack jobbat av er.
Ja, det är kul.
Det är kul att ni hänger.
Kul att ni lyssnar, kul att vi får hålla på. Se till om ni ska cancelas.
Aftonbladet, tack till Aftonbladet kultur.
Tack. Okej, hejdå.
Hejdå.